Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Låter du Värmblom investera dina pengar?
Nej. Nej, det har faktiskt inte.
Nej. Det var tydligt nej.
Nej, han har inte frågat mig heller. Det är inte så att jag ringer han och frågar om han kan investera mina pengar. Nej.
Hola Marbella.
Dags för det sjätte avsnittet av Håla Marbella, GP's podd som följer BK Häckens och IFK Göteborgs träningsläger på den spanska solkusten. Vi som gör det är jag, Robert Laul och Linus Pettersson. Idag har vi den här poddsatsningens mest meriterade gäst, nämligen den 90-faldige landslagsmannen, målskytten från 6 olika ligor. Ja, totalt har han gjort en bit över 200 mål i tävlingsmatcher. And still going strong, Marcus Berg, 35. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Linus Pettersson, du ska snart få leverera ditt succésegment, träningsrapport. Men först har vi kastat in en annan form av rapport här som vi ska stämma av med vår gäst Marcus Berg också, nämligen en träningsanläggningsjämförelse eller en träningslägerjämförelse mellan IFK Göteborg och BK Häcken.
Ja, det har ju blivit en liten snackis här i dagarna och det har ju tillkommit nya uppgifter då som faktiskt har förändrat vår betygssättning, så att det här blir spännande.
Spännande. Vi ska helt enkelt jämföra vilka som har det bäst på det här lägret, Marcus. IFK Göteborg eller Häcken, vad tror du vi kommer komma fram till?
Jag hoppas på IFK Göteborg, men jag vet inte om jag bryr mig så mycket om jag ska vara ärlig.
Nej, men då ska vi peppa upp intresset här, för det är ju faktiskt ganska viktiga saker ändå. Vi har 5 punkter som sagt. Planer, extremt viktigt. Kvaliteten på gräs. Gym, miljö och omgivning, var de här anläggningarna ligger. Hotellet, hur man bor och läget. Och om man börjar med planerna då, Linus, håller ju Häcken till på Marbella Football Center. Det var där ni spelade matchen mot Hammarby häromdagen, Marcus. Och Marbella Football Centers gräsplaner jämfört med då Dama de Noche, så är det en seger till Häckens val av anläggning. För de planerna på Marbella Football Center, alltså de är 5-4 definitivt.
Ja, det är något i hästväg. Och jag hörde till och med från er i Blåvitt att ni hade liksom sagt nästan igår att det är som golfgreener att spela på. Sen är ju träningsplanen att IFK har ju inte mycket sämre, men lite mer gult i dem har vi kommit fram till.
Ja, så är det ju. Alltså, nu pratar vi, alltså, vi jämför ju en 5 och en 4 någonstans. Alltså, det är ju bra planer överallt, men en liten övervikt till Marbella Football Center. Då håller du med om det, Marcus? För du har ju varit på båda ställena nu.
Ja, men det håller jag absolut med om. Marbella fotbollscenter, det är väl där de flesta matcherna spelas, och det är väldigt fina planer. Sen har vi också en som är jättefin, men fotbollscenter är väl lite finare, absolut.
Ja, bra, fick vi godkänt på den första punkten, känns bra. Sen har vi gymmet då, för att båda de här anläggningarna, de har ju gym i anslutning till fotbollsplanerna. Det är ju givetvis viktigt, och där tänkte vi också först att det här är en solklar seger till Häcken, för att det här har ju, där IFK Göteborg håller till, här är det något liksom litet tält, medan Häcken har en stor jävla hangar till gym, va? Men sen fick vi ny information och får helt enkelt backa på det, Linus.
Ja, det var ju presschef Marcus Modé som var, när han hörde ryktas om den här betygssättningen, så poängterade han ju extremt tydligt att IFK Göteborg också har ett väldigt stort och fint gym i närhet till träningsplanen, så att det fick vi revidera oss.
Ja, och det var inte bara så att han poängterade, han mer eller mindre tog tag i mig och släpade bort mig till det här gymmet då, där IFK Göteborg kör. Och jag får ju, det är bara att konstatera, det här var exakt likadana gym, så att den här kampen kan helt enkelt inte sluta på något annat sätt än oavgjort när det kommer till gymfrågan. Hur känns det, Marcus?
Det känns bra, jag håller med på den också. Det är klart, precis vid vår träningsplan så har vi ett lite mindre gym, ett lite tält, men vi har ju tillgång till ett större gym också som är jättefint.
Ett kryss där då. Tredje punkten, då snackar vi alltså vilken miljö de här träningsplanerna ligger i. Alltså omgivningarna där och hur det ser ut. Och där är ju Marbella Football Center, det är ju ohyggligt vackert. Alltså det är omgivet av palmer och det är ett stort hus med en vippblå köksstup där man kan sitta och kolla på träningar och matcher. De dukar upp buffé när det vankas fotboll. Och, ja, det är fint som fan helt enkelt, Linus.
Ja, och du jämförde ju Blåvitts miljö med en soptipp.
Det var lite hårt uttryckt, ska jag säga. Men det ligger lite mer avsides, kan man säga. Lite mitt, ingenting. Det är inte samma liksom flärd över Dama di Noce.
Ja, nu försöker du förklara det här.
Ja, men du tog mig utan att... Jag citerades med bandspelaren på. Men vad jag ville få fram var att miljön där Häcken kör, det är faktiskt jävligt fint där. Men samtidigt finns det ett minus på det, och det är att den här är ju, Häckens där är ju omgiven av en stenmur där de tränar. Den jävla stenmuren ligger liksom en meter från planen. Får du en hård tackling och in i den här stenmuren, då är det över.
Ja, då är det kört sen, ja. Mm. Men jag tror det lite mer har att göra med att man börjar få på center är mer av en anläggning. Alltså det känns mer som en enhet på något sätt. Här ligger mer, där IFK tränar, ligger mer planerna på rad och lite avskilt och sådär. Så att det är nog mer heligt som intrycket som gör det.
Så är det. Vad har du för intryck av omgivningarna när ni tränar, Marken?
Nej, jag håller väl med där också. Samtidigt så är det väl, alltså, vi har det väldigt lättillgängligt. Vi har lite kortare resa. Nu vet jag inte vart Häcken bor, men vi har 5 minuters bilresa till träningen, så det är ju perfekt för oss. Och jag hade inte bytt till Marbella fotbollscenter faktiskt.
Nej, det var ju det inspelet vi fick återigen av då Blåvitts presschef Marcus Moder. Han tog ju det att Malmö FF har ju valt här, och de har ju valt samma som IFK Göteborg har gjort. Och om Malmö FF väljer liksom, vad då? Det är klart att det finns en anledning, för de kan ju välja lite vad fan de vill.
Ja, det kan de ju verkligen göra.
Men Häcken avgår ändå med segern där, för det är faktiskt vackrare ute på Marbella Football Center, säger jag som domare här. Och du håller med, Linus?
Ja, jag vågar inte säga emot. Nej, som vanligt.
Men då är vi inne på hotell, och du nämnde det, Marcus. Och där är det väl egentligen inget snack. Vi bor ju på samma hotell som Häcken. Där har vi hamnat, så att det kan vi ju...
Det säger ju en del om de ekonomiska aspekterna i det här.
Det har vi granskat noggrant, så att säga. Men vi har varit en hel del på Blåvitts hotell. Vi är på Blåvitts hotell just nu när vi spelar in det här, och det är ju inte, det går inte att konstatera annat att det här Blåvitt bor bättre.
Ja, det räckte ju inte vår budget till, så att det får vi ju enkelt konstatera att här går ju Blåvitt av med segern. Det är väldigt fint här.
Ja, det är fräscht och det känns som det är bra mat, det är hög klass på allting. Det ser jävligt liksom exklusivt ut, en fin jävla ute veranda och allting. Eller vad säger du, Marcus?
Ja, jag håller med. Nej, vi trivs jättebra här. Ja, helt perfekt. Nära till stranden om man vill ta en promenad, och som sagt nära till träningen också, viktigt att slippa ödsla massa tid i bil fram och tillbaka. Så vi trivs superbra här.
Ja, och det för oss in på den sista punkten här då. Det är ju just läget. Var ligger det här hotellet? Där vi bor med Häcken, det fan ligger det egentligen? Det ligger ju mitt ute ingenstans. Ganska långt från det mesta. Långt från civilisationen, känns det som ibland. Något typ bostadsområde eller vad fan det är.
Ja, vi skulle ut och äta för någon dag sån här, och det gick ju inte få en bit mat inom en 3 kilometers radie, som det kändes. Så att, det är ju ett stort minus.
Nej, så den segern blir ju klar till IFK Göteborgs fördel. Har du något att invända mot det, Marcus? Eller
som sagt, jag vet ju inte vart Häcken håller till och ni då, men ni har ju varit på båda ställena, så jag litar på er. Men det är viktigt när man är iväg så här. Det blir ändå nästan 2 veckor, och viktigt kunna slappna av på sidan också. Som jag sa, om man vill gå ner och ta en promenad och se lite annat än bara hotellet, så är läget väldigt viktigt.
Eftersom den här gymfrågan då slutade oavgjort, slutar ju hela den här matchen oavgjort, 2-2 mellan Häcken och Blåvitt utifrån träningsanläggningsjämförelsen. Lite av ett antiklimax, Linus.
Ja, det följer lite hela jämförelsen här, men det får ju bli som det blir, helt enkelt.
Vi kastar oss vidare. Vi har fler rapporter att göra. Vi har följt IFK Göteborgs träningar. Jag tränade så sent som för någon timme sedan här. Linus, du slickade linjen i vanlig ordning. Hur lyder din träningsrapport?
Ja, det var ju en extremt lugn träning så här dagen efter match, så det var inte mycket att se. Det känns som vi mest har sett IFK köra kvadraten här nere. Det har varit,
körde de inte på de spelarna?
Ja, det var kvadraten väldigt mycket. Okay. Det verkar vara Stares melodi på det här läget. Mm. Och sen var det någon övning i slutet där man en mot en skulle jaga en boll och avsluta. Tränaren stod och sköt en boll från halvplan, så skulle man en och en springa och jaga den, och den som han först skulle avsluta på mål.
Ingen skada på det?
Ingen skada på det.
Nej. Nej. Ja, men vi reagerade på det, vi tänkte på det, för det är ganska tufft den övningen, och vi tänkte på det just utifrån att Paka var med och körde, och det var ju, det är ju maxlöpningar och sen pang på. Men du lät lite, fan du reagerade där när Linus sa att det var inte full fart på träningen.
Nej, men de som var på plan idag var ju de som inte spelade så mycket på matchen igår, och klart man måste våga trycka på lite. Så det, nu följde jag inte träningen, men jag hörde de körde lite löp och sånt efteråt, och de såg ändå lite trötta ut, gubbarna, så någonting tror jag ändå att de gjorde.
Ja, det är klart vi avvek ju där innan allt han sätta punkt, så det kan ju vara, jag vet, vi missade strafflöpningen där i slutet.
Vi smet lite tidigare för att förbereda för den här podden helt enkelt. Det vi tänkte på när vi stod där, det var ju Husse som han kallas. Hussein Kanej, den nya talangfulla spelaren som när de körde en mot en tryckte undan Sorga i en tackling, så att Sorga hamnade i princip ute i vegetationen någonstans innan han la in bollen i mål. Och Simon Tern har pratat om Husse och hans ekstubbar till ben, och det visar ju verkligen i den duellen.
Däremot tycker vi saknar lite så här direktheten på mål. Det var, han stannade gärna upp och dribblade lite och sådär, men det blir gärna att man håller ögonen på honom. Han verkar vara en extremt spännande spelare, och du Marcus som har sett honom lite under försäsongen här nu, vad säger du om
honom? Ja, han sticker ut med sin kvickhet och sin tekniska delar, absolut. Sen är det som du säger, nu har inte varit med jättemycket, och det är någon vecka så här liksom, och varit lite in och ut. Nu fick han åka med på lägret här, vilket han verkligen förtjänar, för det är en talangfull, duktig spelare, så är det klart att han behöver erfarenheten att vara med oss och lära sig spelet, hur vi spelar och så liksom. Så det ska bli intressant att se vart det tar vägen, men han verkar vara en väldigt seriös kille som verkligen tar fotbollen på allvar och vill någonting, så ja, det ska bli jätteintressant att se vart han kan ta sig.
Det ser man ju ofta hos unga spelare, just den liksom beslutsamheten att inte stanna upp utan gå direkt på mål och skapa sig utrymmet. Nästan alla spelare gör ju den resan, från att när man är lite yngre så stannar man upp lite mer, och så med åren blir man lite mer direktare, så man verkligen utnyttjar att man kan få läget. När i fotbollsutvecklingen skulle du säga sker det, om du relaterar till dig själv, när förstår man det att man måste liksom vara direktare mot mål?
Nej, men jag tror det är lite olika. Jag tror lite generationsfråga också. Jag tror förr var det mer rakt på mål. Alltså överlag, alltså fotbollen gick ut på att ta dig fram till målchanser i stort sett liksom, och jag tror att nu med den tekniska fotbollen som många föredrar och förespråkar blir lite annat tänk, utan jag ser ju lika gärna en långboll bakom backlinjen direkt in på mål, hellre det nästan än en 10 dribblingar på kanten och en cutback och ja, ta sig inåt och skjuta bort det liksom. Alltså det handlar alltid fotboll liksom, men vad man föredrar eller så liksom, det är väl lite också vilken spelare man är och vilka kvaliteter man har.
Det finns ju ett sånt exempel från Hammarby-matchen här som vi kan beröra. Det är ju när du går upp och nickar i djupled till Oskar Willemsson. Bollen kommer perfekt, din nick där. Willemssons löpning är perfekt, men han kommer inte till avslut, för han går liksom inte in framför motståndaren och tar duellen och sen skapar sig avslutet. Det är egentligen bara den detaljen. Sen gör han det så sätter han ju chansen, och då är skillnaden på komma till ett avslut och inte göra det.
Nej, men exakt. Vi pratade lite om det. Vi körde gym nu efter, så han får köra lite överkropp. Nej, men han har ju verkligen snabbheten, men samtidigt så behöver du inte alltid bara leva på den, utan kan du ta en bra första touch och sen skydda bollen med din kropp, så är du framför liksom. Då antingen får du en målchans eller kanske en straff i det läget och en frilägesutvisning. Så det är klart det är mycket sånt man pratar om, att utnyttja sin kropp. Han är stor och stark och snabb, men även utnyttja sin styrka lite mer där.
Har du någon mer från träningen, Linus, som är värt att lyfta upp?
Nej, men Kalle Johansson har ju anslutit till truppen. Han var ju den sista spelaren innan, så nu är alla på plats. Förutom den här målvakten som vi då väntar på. Örjan Nyland tror vi ska ansluta här. Vi får då lägga oss i buskarna antingen utanför hotellet eller om vi sätter dig på flygplatsen kanske och väntar på honom.
Eller också kan vi göra om Marcus Berg har någon inside.
Nej, tyvärr inte. Det har varit mycket snack. Det är klart att det ska väl in en målvakt och förhoppningsvis så snabbt som möjligt. Men det klubben jobbar på det, och sen hur processen ligger till just nu har jag ingen aning om.
då lämnar vi den träningsrapporten och går över till ett annat moment som vi kallar för similar player. Det är ju så här att även vi journalister har ju tillgång till de här matchanalysverktygen där man kan ta fram statistik och så som många klubbar jobbar med. Vi använder oss av ett verktyg som heter Instat som mäter allt mellan himmel och jord. Där kan man ta en spelare, till exempel Marcus Berg, och se vilka andra spelare i fotbollsvärlden han liknar mest. Vi har gjort det här på våra andra gäster. Vi hade exempelvis Erik Friberg, mittfältare Häcken då. Han var 99% Sebastian Larsson. Sen hade vi Simon Tern. Han ville vara Pogba men blev typ jäkligt lik Danny Avdic som han inte alls var nöjd med.
Han var extremt missnöjd, stackars Simon.
Ja, så att nu har Linus satt ihop en bra lista här utifrån det. Vi kan gissa, vem i allsvenskan tror du är lik?
Ja, vem är allsvenskan?
Ja, det kan vara i världen också i och för sig. Eller, ja, vem är fotbollsvärlden?
Off, den är ju jättesvår ju. Herregud.
Vem vill du vara lik då?
Vem vill jag vara lik? Ja, men just nu kanske lite mer Benzema-hållet, lite mer droppande och ja, var med i spelet lite mer än när jag var lite yngre och kanske hade, jag aldrig levt på min snabbhet, men kanske lite rappare så är det i steget. Och kanske, det beror på också vem man spelar, men när jag spelade med Toivonen till exempel, då var jag den mer djupgående. Sen har jag blivit en mer uppspelspunkt och nu är Blåvitt en lite mer droppande. Så det är lite olika i vilken fas man är i. Men, nej, men jag gillar Benzema, hur han rör sig och spelar på planen. Men det är som sagt önsketänkande.
Men det var väl spelare?
Ja, det är ju inte på Simon Tern-nivå, den här låga nivån som vi snackar. Utan nu är vi rör oss liksom världsklassnamn här nu.
Ja, men jag, vet inte hur man jämför det där.
Nej, det vet inte vi heller. Johanna Rytting-Kanneryd som vi hade, Kanneryd, som var med senast. Hon var ju liksom inne på att det här kanske är till och med personlighetsdrag som Instat på något sätt väger in för det. Det var ju, alltså, vi har ingen aning vad den här ekvationen
exakt hur algoritmerna är vet i fan, men den plockar.
Men är det rolig i alla fall?
Den är rolig. Vad har du?
Men vi bygger upp det här lite, för detta är ju något extremt häftigt tycker jag, om vi kopplar tillbaka senare till tidigare poddar sådär. Men Ola Toivonen säger du 88% likhet.
Ja, okay.
Så där är vi ju ändå inne. Ja.
Så det är ju rätt högt med Ola där. Kände du, är ni lika som spelare tycker du eller? Även om ni inte har exakt samma uppgifter på planen.
Jo, men ändå ganska lika. Alltså hur vi tänker fotboll och så tror jag det är ganska mycket så här att spela på ett, två tillslag ofta och röra oss i, försöker hitta rätt ytor. Som sagt, ingen av oss har väl någonsin levt på våran snabbhet eller teknik eller så liksom, utan vi är nog ganska allround båda två tror jag.
Vi jobbar oss lite uppåt. Alexander Jeremejeff 89%.
Okej.
Okay. I BK Häcken där, det är ändå någonting. Men sen har vi nummer ett. Per Frikadona, IF Elfsborg.
Borås store son som vi kallar honom.
91%. Och det var ju intressant, för det var även Alexander Jeremejeff som hade nummer ett där på honom.
Ja, Jeremejeff hade vi i podden och han var ju också lik Frikadona då, Elfsborgs nummer 17. Som de sjunger.
Nej, värmlänning va?
Ja, det
de är
inte
ute och cyklar.
Nej, det, där har vi nya.
Det är väl 90% var där då. Ja.
Ja, det kan ju absolut vara. Känner du till Per Frick som spelare? Har du någon bild av honom? Eller har du...
Ja, hårt jobbande, ganska ful spelare om man får säga så, på ett positivt sätt. Går in i dueller, jobbar stenhårt. Jag gillar han. Han gör allt för laget. Jag ser att han har bra löpningar för laget för att öppna ytor och sånt. Så jag tycker att han är en duktig spelare.
Du är nöjd.
Den här analysen är ju bättre än Jeremejeff. Vart ju besviken. Du har ju sett hans storhet. Jag tycker också att han är jävligt bra Per Frick.
Nej, det är så. Han ska ha cred, absolut.
Han är mest nöjd hittills av alla gäster vi har haft.
Ändå har du inte dratt de stora namnen.
Det kommer det fler.
Ja, nu kommer de internationella namnen.
Nu har vi ju Radamel Falcao, denna superanfallare. 85%. Och så blir det ännu bättre. Gonzalo Higuaín, 84%.
Det var han jag tänkte på. Där har du ju en tung jämförelse med Higuaín där. Vad tänker du om den?
Jag var dålig och förut han. I Real Madrid var han väl ganska bra, het va? Sen vart han varit mer. Jag har inte faktiskt sett han så mycket om jag ska vara helt ärlig. Jag har svårt att analysera han.
Men det är en jämförelse du kan bära med rak rygg helt enkelt.
Ja, men då...
Eller hur, Linus?
Ja, det skulle jag säga. Så här stora namn har vi inte rört oss i de kretsarna tidigare. Så att,
Har vi några mindre som är roliga att nämna också?
Nej, jag fastnade där. Jag blev lite starstruck och gick vidare sen.
Ja, kul verktyg är det. Det är ju sånt som klubbarna kan använda. Liksom, en har försvunnit, kan man titta. Liksom, finns det någon som liknar? Sen får man ju kanske fördjupa scoutingen lite mer och inte bara lita på tekniken.
Det är väldigt mycket stats och sånt i dagens fotboll. Jag vet inte, jag är lite old school där också. Alltså det...
Du är jättemycket för den, eller?
Nej, det är intressant så, men det, jag tycker det blir väldigt mycket sådär.
XG och sånt, det skiter du.
Nej, det kan man väl läsa av med liksom typ mest sprints och vunna dueller och det liksom, allt beror ju på hur man kommer in i dueller och vilken matchbild det är. Alltså det är mycket som hänger på statistiken så.
Men var det inte någon statistik för er i fjol där du var snabbast i IFK Göteborg?
Ja, den var ju det enda riktiga.
Den statistiken
riktiga,
noterade
ja,
du?
Den är jättebra.
Den var bra, ja.
Ja, Unibet tror jag det var som hade någon snabbast i allsvenskan, eller snabbast i laget.
Var den var ju vi lite chockade över, men det kanske inte du var.
Nej, jag var inte alls chockad. Jag var mer chockad över att Pontus Wernbloom hade den året innan. Kanske några dålig koll på.
Då kanske man ska ifrågasätta den.
Det låter ju som ett mätt fel, men... Eller?
Ja, jo, nej, det är väl... Jag vet inte, våran fysios också, att det kanske inte riktigt stämmer.
Nej, för det var ju allsvenskans egen statistik. Och det var ju inte bara att... Det var ju Oskar Wendt och Marcus Berg. Det var ju de som var snabbast i blåvitt. Ja. Vad säger du om den nya generationen?
Ja, de får träna mer.
Bra, ord och inga visar. Vi lämnar den delen och går vidare och tittar lite mer på dig, Marcus, din personliga karriär så att säga. Du slutade ju i landslaget efter EM här. Hur har det varit att den här hösten, den här landslagshösten, och följa Sverige? Du var ju med där så himla länge. Du debut 2008 om jag inte minns fel liksom, och höll på liksom i 12 år och alla dessa landskamper. Och sen var du inte med och så var det höst och så spelade de.
Ja, nej, det stämmer. Det stämmer. Jag hade en period där jag var ur landslaget ett tag när jag var i Hamburg. Det var väl den tiden, min tyngsta tid i karriären. Så nej, men det känns helt rätt och känns skönt både mentalt och fysiskt och slippa de resorna och tuffa matcherna som det innebär att prestera i landslaget. Så det känns bara bra om jag ska vara ärlig. Det är jättekul att följa dem och jag önskar dem allt gott och att man får se dem i alla slutspel som kommer. Liksom det, jag har fått uppleva det mesta man kan göra med landslaget. Så jag är otroligt glad och stolt och känner mig jätteklar med landslaget.
Vad gör du med tiden? För det blir väl mycket tid det som blir över så att säga när... Det går ju mycket tid åt under uppehållen och resor och allt så.
Ja, nej, men det är väl alltså ta hand om kroppen lite mer, men sen framförallt tiden med familjen som man har gått miste om liksom. Den tiden kommer ju inte tillbaks, men den får man ändå vara med på nu liksom, och kunna hämta och lämna barnen i skolan och vara med dem på aktiviteter. Det är väl mycket sånt också som spelar in, att man får spendera den tiden med dem istället för att resa iväg i 10-12 dagar som det är flera gånger per år med landslaget.
Om vi backar ytterligare lite grann då i din karriär, så ditt sista liksom stora utlandsproffsäventyr, det var ju i Krasnodar, och då tänker jag att det är ett ställe där det måste liksom hänt en del annorlunda saker och så jag i alla fall bilder man kan ha utifrån när ni spelar iväg på såna proffsuppdrag helt enkelt. Har du någon anekdot? Händer det något kul där som du kan bjuda på?
Nej, inte just från Krasnodar tycker jag inte det hände så mycket. Det var väldigt, väldigt inrutat liv. Alltså det var uppåka till träning, spendera dagen på träningsanläggningen, sen hem till lägenheten och käka middag typ. Alltså det var väldigt inrutat. Jag tror inte jag har sett någonting av Krasnodar stan egentligen. Alltså det var Ikea någon gång och ett shoppingcenter i stort sett.
Men du var ändå där, ett par år?
Ja, två år blev det ju. Nej, ärligt talat, jag har inte sett mycket alls. Alltså det var verkligen så. Åkte samma väg till träningen varje dag, samma väg hem. Det var that's it liksom.
Men varför var det så då? Var det klubben som...
Nej, men det var väldigt mycket tid på träningsanläggning och sånt. Sen bodde vi liksom i ett... som en gated community typ med, och där vi alla svenskar bodde också, så vi hängde liksom tillsammans med dem och gjorde middagar och ja, det var typ det vi gjorde, gick på 3-4 olika restauranger någon gång så liksom. Men det var väldigt speciellt var det. Sen var coronatiden där också, så det blev väl ännu mer speciellt liksom, att man inte ville röra sig ute så mycket. Vi hade en park utanför där också som vi hängde en del, men nej, det var ganska, eller väldigt inrutat liv.
Ja, jag vet ju att du har pratat tidigare när vi har träffats om att det var tufft för barnen också liksom, att just det inrutade livet.
Ja, men det är ju ett speciellt land. Alltså det är väldigt väl omhändertagna blev vi. Alltså klubben hjälpte oss med allt verkligen. Men det finns inget internationellt. Alltså vi överlever, vi vuxna. Liksom, men barnen hade ju inga kompisar och sånt där. Och det är liksom, nu sitter jag inte och gråter ut, utan det var ett val vi gjorde. Jag skrev ju ettårskontrakt. Sen valde vi ändå att vara kvar där. Men vi kände ju direkt att efter det här året ska vi hem, då vi bestämde oss att vi ska åka hem liksom. Så då blev ändå det en sorts lättnad, man kunde ta det på ett annat sätt, att veta att det här är sista året vi gör utomlands och efter det ska vi hem. Så då kunde man bygga upp och se fram emot det liksom.
Hade Andreas Granqvist någonting med den övergången att till Krasnodar? Jag har för mig att det har nämnts i något sammanhang.
Ja, han pratade väl med klubben. De ville väl ha info om mig och så. Sen var ju Viktor och Kristoffer där också. Så de hade väl ganska bra info om mig. Men Granen var med. Han ville ha cred för den övergången, säger han.
Ger du honom det då?
Nej, men klart. Jag pratade med han också. Jag kommer ihåg att jag träffade dem i Köpenhamn. Deras sportchef, om man säger det. Så ringde jag Granqvist på vägen hem och pratade med han också. Liksom, för det var väl inte i mina tankar egentligen att jag skulle åka till Ryssland och spela fotboll där. Och det var också väldigt stor tvekan även när vi var på plats och skulle skriva på att vi visste om att det skulle bli tufft. Men sen fick vi bara bestämma oss att nu gör vi det här, det är ett år. Vi kör all in. Förhoppningsvis blir det bra år fotbollsmässigt för mig, att det är inför ett EM. Vi hade chans att spela Champions League som vi tyvärr misslyckades med. Sen kom coronan och då blev det efter säsongen, som var ändå en helt okej säsong för mig och klubben. Blev det snack om en förlängning och då var det egentligen samma visa där, att det är verkligen sista. Vi kommer inte flytta utomlands någon mer gång. Ska vi åka hem eller ska vi stanna kvar? Vi hade bra lag, återigen chans på Champions League. Signa nytt, kvala in till Champions League, då var det klart. Då hade man varit med om allt, då hade man fått gjort allt liksom i fotbollskarriären. Så det var återigen ett perfekt avslut.
Inrutat liv där, lite isolerat pratade du om. Jag kan tänka mig att det var tvärtom i Grekland då, i Panathinaikos, eller? Det är i alla fall den bilden man återigen har utifrån då, att Grekland kan ändra lite vad fan som helst runt fotbollen.
Ja, runt fotbollen händer det ju väldigt mycket grejer.
Berätta.
Nej, men det var ju, alltså derbyna där är ju väldigt speciella. Det är ju liksom väldigt mycket hat. Alltså otroligt mycket hat. Och det, kom ihåg, vi fick någon ny coach där, om det var näst sista året. En italienare, det skulle vara hans första match. Vi ska möta Olympiakos hemma. Och våra fans gillar inte Olympiakos jättemycket. Deras president går ut mot våra fans innan matchen, liksom går bakom mål och liksom provocerar egentligen. Alltså det blir, han ska inte vara där ute liksom. Han vet ju att går jag där så kan det hända saker liksom, och våra fans går i bananas och börjar, ja, de skjuter in nödraketer och raketer mot spelarna och sånt liksom, så matchen, ja, avbryts innan den ens är igång liksom. Så det är väl en sån sak som hände, om man visste, alltså det var ju flera matcher som blev avbrutna innan de ens hade börjat liksom. Så det var ganska påfrestande för, ja, för spelare liksom, att man, som jag som ville ha min landslagsplats och ville prestera bra fotboll liksom, att det blev tufft att vara i en sån miljö, för man, jag älskar att spela för Panathinaikos och i Grekland, för jag älskar den passionen de har. Men just att det kan bli såna grejer liksom, att också så här, om man ligger man på ett visst antal gula kort, så vet man att ja, Marcus, du kommer få gult kort idag för du ska inte spela nästa match mot dem liksom. Det, man vet att det kommer hända liksom.
Vadå? En gång till i sista där.
Nej, men det var till exempel inför i Grekland playoff, och där har du 6 gula eller är det 7 gula, så blir du avstängd nästa match. Och då tror jag det var 2 matcher efter så många varningar. Och då kommer liksom tränaren in och bara, du kommer få gult kort, bara du kollar på domaren kommer få gult kort. De vill inte att du ska spela playoff-matcherna liksom. Alltså ligan. För ja, jag var väl en av de bättre spelarna där liksom. Så då efter liksom en minut kommer ett inlägg, jag försöker brösta in den, gult kort, hans. Alltså då vill jag gå av plan liksom.
Men det är ju uppgjort ju.
Ja, men jag gick ut till tränaren, jag bytte ut mig, jag kommer inte spela.
Men är det liksom allmänt vedertaget där nere att det funkar?
Ja, alltså det är ju. Sen är det väl klart att de kanske mindre lagen eller vad man säger påpekar det väldigt mycket, med det saker som händer som man blir så där, nej, det här, det kan inte hända. Det är liksom, det måste ju finnas något system som kan få bort det här liksom. Det går, det är, väldigt svårt. Alltså väldigt mycket uppgjort. Det var en fantastisk tid. Alltså jag älskar, som jag sa, att spela för den klubben och bo i det landet. Alltså familjen trivdes otroligt bra. Så det var väl det som gjorde att man ville fortsätta. Liksom. Men samtidigt var det ofta efter nästan varje säsong liksom, att man mådde mentalt dåligt. Liksom, vad ska det vara så här? Och man hade förhoppning om att det skulle förbättras. Liksom. Men det, jag tror till och med att jag var någon svensk domarchef där nere något år för att försöka få bukt liksom, med domarna också, så att inte de skulle, ja, att det inte skulle vara för tydligt vad de ville liksom, utan försöka få bukt på det, men det gick inte liksom.
Men gjorde man upp resultat också på, ja,
så, på ett eller annat sätt liksom, på vilken nivå det var vet jag inte, men det kunde vara matcher ibland där spelare sitter och säger ja, den här matchen kommer stå 3-0 i halvtid liksom.
Och så gjorde du det?
Ja.
Och något exempel på vilken match det var?
Nej, det var när vi satt och kollade på tv. Det kan vara andra ligan också, jag vet inte. Men det liksom var sådana grejer liksom, som man bara, vad fan är det som händer?
Så till och med ni hade koll på liksom andra spelare i ett lag, hade,
ja,
koll på andra.
Ja, men det är ju spelare som har varit i mindre lag som, ja, berättar hur det funkar och sånt också. Liksom. Så det var, det är sånt man inte vill och tror att det ska hända, liksom, men det händer. Det är väl samma i Sverige, det är väl uppgjorda matcher här med som du, ja, står om i media liksom.
Jo, det förekommer.
Kan tänka dig ett sånt land då, som där det inte är så uppstyrt liksom, ja, vad som kan ske bakom stängda dörrar där liksom.
Du var också inblandad i något bråk där, va? Du fick en jäkla massa matchers avstängning, om jag minns rätt.
Ja, men det var mot ett annat lag som var väldigt, också en stor hatmatch mot PAOK från Thessaloniki. Och det var också så att provocera varandra. De visste att jag var ganska hetsig på den tiden också. Det hände grejer som man kanske inte hade gjort annars liksom, men det var otroligt mycket alltså, mental prövning liksom, att man fick vara med om grejer och ibland tappar man det och det är bara be om ursäkt. Jag gick säkert över gränsen liksom, men det blir nästan slagsmål liksom, och ja, man vet om det innan att de kommer vara på mig, de kommer provocera, de kommer ju allt liksom, och det är knytnävsslag liksom från mittbackarna vart man än går liksom, så det
det var ju ett eller två år i Förenade Arabemiraten där också, i Al Ain där. Och då tänker jag lite så här, är det, var det, för det kan ju inte vara ett sportsligt val på samma sätt. Är det liksom man har kommit till den nivån i karriären då man liksom vill maximera det ekonomiska utfallet av vad fotbollen kan ta en?
Jo, men det är klart att ekonomiska spelar väldigt stor roll. Alltså i den sitsen jag var 30 plus. Och fick en sån chans att tjäna de pengar. Det är klart att det var svårt att tacka nej till det. Sen samtidigt så gick jag inte till ett bottenlag mitt i Dubai liksom, utan jag bodde faktiskt mitt ute i öknen i ett lag som spelar asiatiska Champions League, som hade, jag tror jag var säkert, om det var 9-10 landslagsspelare från Förenade Arabemiraten. Bra, seriösa tränare. Alltså, så det var ju en seriös klubb liksom. Så det är klart att jag ville behålla min fotbollsstatus, om man säger. Och jag höll platsen i landslaget och spelade VM också när jag var där. Så det, absolut så är det skillnad på liga och så, men just det ekonomiska, klart att det var en stor orsak till att vi drog dit.
Du har inte slutat än på långa vägar, men jag antar att du ändå har liksom lite tankar på livet efter fotbollskarriären och så. Har du några så här projekt liksom, investerar du i saker? Vi såg Värnblom här intervjuad nu, han har ju blivit någon form av affärsman här nu när han slutar liksom.
Och även gått en kurs så att han ska bli så här, kunna vara styrelseordförande, vilket man absolut kan se honom som.
Ja, kan du det?
Jo, det kan. Värnblom är smart kille, driven, så han kan absolut se det. Sen personen vet inte riktigt. Jag har väl sagt lite, kanske för att skydda sig själv också liksom, att så länge jag spelar fotboll så är det fokus på det liksom. Sen klart man har idéer och tankar, men det är ingen liksom som flyger just nu liksom, och känner att det här ska jag göra efter karriären. Det får man ta lite eftersom, tror jag. Och jag känner mig ganska lugn och trygg där också liksom, att det får, jag tror man kommer få hitta sin grej. Det kan vara att man testar på något och känner att det är helt fel, eller så hittar man rätt direkt. Det får vi se. Jag är ingen stress över det.
Låter du Värnblom investera dina pengar?
Nej. Nej, det är faktiskt inte.
Nej. Det var tydligt nej.
Nej, han har inte frågat mig heller. Det är inte så att jag ringer han och frågar om han kan investera mina pengar. Nej, vi får se. Det kanske blir något någon gång, vi får se.
Vi ska backa till ytterligare en grej här. Det är 12 år bak i tiden. Det här var faktiskt en ganska fantastisk grej som hände 2010, för då lanserade du en hemsida med bland annat foton på dig själv, och GP:s krönikör då, Joel Tivemo, han beskrev det här som att det var väl ljussatta porträtt på en anfallare i vitt linne. Och grejen är, anledningen till att vi tar upp det här, det är för att en månad efter så lanseras alltså Instagram, och idag är ju sådana här grejer vardagsmat bland fotbollsstjärnor. Men alltså Marcus Berg, du var ju liksom, du var före din tid på ett helt otroligt sätt när man tittar på den här hemsidan. Du kan liksom har varit en som skickade igång Instagram.
Det var ju den harangen du drog på frukosten idag. Utan Marcus Berg så hade vi inte haft Instagram.
Ja, är det så?
Nivån du
ja. Jag vet inte, men Instagram kom ju en månad efter du, din fantastiska.
Jag vet inte om jag ska ta någon cred för den. Sen blev det heller ingen grej som jag var jätteinvolverad i, om man ska vara lite seriös nu. Utan det var ett par killar som föreslog det där. Det var efter U21-EM som vi började diskutera att de ville erbjuda mig saker och att det var ett bra skyltfönster. Det kom faktiskt på tal det där häromdagen liksom, och vi googlade upp de bilderna och skrattade lite gött. För det, jag vet inte, jag är inte jättenöjd med dem idag om man säger så. Och det var väl inte riktigt min idé heller, och det blev aldrig någonting av det. Tanken var väl att det skulle bli lite mer... Alltså man kunde skapa någon grej på sidan av liksom fotbollen och sådär. Men jag var inte så intresserad av det heller. Och det var väl en mix där av mycket grejer som inte blev bra.
Men grejen var att i den tiden, alltså 2010, då fanns ju inte det här på samma sätt som idag. Idag har ju alla många stora fotbollsspelare lägger liksom ut väldigt avancerat bildmaterial på sig själva, både på dam- och herrsidan. Liksom. Är det inte så, Linus?
Men det har väl blivit att man mer ska bygga sitt eget varumärke på ett helt annat sätt. Så där var ju Marcus absolut före sin tid.
Det var väl det som var tanken. Och sen också i Tyskland var det väldigt många som hade såna egna hemsidor och sånt. Men som jag sa, jag var inte så delaktig kanske som man borde vara om man ska försöka få det att flyga. Liksom. Så nej, det är någonting som ligger i ryggsäcken, men inget jag gärna plockar fram.
Sorgen är ju att den verkar vara borttagen, hemsidan. Det är ju ytterst tragiskt. Som tur är finns den ju bildbevarad. Men,
bilderna finns kvar.
Bilderna finns kvar. Ja. Men hemsidan finns inte kvar, verkar det som.
Nej, den är inte kvar.
Nej,
det har du sett till, eller?
Kan man säga. Investerat lite där.
Men vilket sammanhang var det kom upp i då? Var det här på lägret eller som det dök upp?
Nej, jag vet inte vad det var. Om det var, vi var hemma häromdagen. Jag vet inte om Gustav Svensson och hans fru var hemma hos oss. Så hon hade aldrig sett dem, så hon fick sig gott skratt. Nej, man har fått lite
glim. Det går att komma åt den då? Alltså.
Nej, just bilderna. Ja, nej, bilderna var det. Man kunde ladda ner bakgrundsbilder till mobilen och grejer.
Från din hemsida?
Ja, det stod det.
Så man kunde ladda ner dig och så ha som bakgrund
på
mobilen?
Ja, exakt. Kostar säkert någon krona, jag har ingen aning. Jag har inte sett de pengarna i alla fall. Det kanske inte var någon som laddade ner.
På den här
nej, kan man inte säga. Nej.
Apropå Gustav Svensson som nämnde där att han var över hos det där, hade vi faktiskt med en punkt här. För vi noterar ju, vi som följer lägret, att du och Mattias Bjärsmyr och Gustav Svensson och Oskar Wendt, ni är mycket tillsammans här. Ni till och med liksom, när ni tränar extra så gör ni det tillsammans. Ni är på gymmet tillsammans och ni är goda vänner och så. Vi har ju noterat att du och Gustav bor väl liksom i princip grannar också. Så att fan, får du inte nog av Gustav, tänker jag.
Jo, han har följt efter mig nu ett tag. Nej, jag är jättefin kille. Vi trivs jättebra tillsammans och även hans familj är goda vänner. Så det, nej, vi trivs jättebra. Nu bor vi också nära varann och kan ha en vardag ihop. Liksom. Så det, vi lever ju hyfsat samma liv. Liksom. Så det är jättekul.
Sen när nyheterna kom ut om att ni skulle flytta hem, då noterar vi att Gustavs hus, det kostar bara hälften av ditt. Det är skillnad på folk eller?
Ja, jag vet inte, det får du avgöra. Han säger att han bor lite närmare vattnet än jag
shit, kanske han har gjort ett kap här.
Ja. I så fall om det är bättre.
Marcus har betalat överpris för sin lyxkåk där ute.
Om det var, vad heter det, havsutsikt från Gustavs hus, och då är det ju han som har gjort fyndet.
Ja, det är det ju definitivt.
Men det är så att ni hänger mycket och ni är fortfarande ett tajt gäng, ni liksom veteraner som vi kallar det.
Ja, absolut, och speciellt när vi är ute så här eller på KG också, våran träningsanläggning. Det är klart att vi hänger mycket och ja, växt upp ihop, tänkte jag säga. Vi slog ju igenom samtidigt liksom, och sen har vi varit utomlands allihopa i många år liksom, inte haft den chansen att umgås så mycket som man hade önskat och velat. Så det är klart att vi passar på när chansen ges, sen i vardagen, så jag menar, vi har våra familjer så, och vardagen rullar på, så det är klart vi vill umgås så mycket det går så länge chansen ges.
Vi har snart suttit här i en halvlek. Vi har egentligen bara en punkt kvar på vårt program, Linus, och det är ju att titta lite ändå på matchen som IFK Göteborg har spelat här. Vi har redan tagit lite direkt efteråt där, Hammarby 0-2, den första matchen på IFK Göteborgs träningsläge. Astrid Selmani, frispråkig Hammarby-anfallare, sa efteråt att Bayern var klasser bättre. Hur bemöter du det, Marcus?
Nej, ungefär som de flesta kommentarerna som den generationen ger liksom, att jag vet inte, jag tycker absolut inte att de kör över oss. Andra halvlek absolut så kommer inte vi upp liksom i den nivån vi ska, om man syftar på den då. Sen är det inte så att de har jättemånga mega chanser liksom. De gör ett straffmål som är en straff som jag vet inte om det ska vara straff. Ett frisparksmål som offside. Sen har inte de jättemycket klara lägen. Vi har väl heller inte jättemånga Simons i början där som vi har. Willem som kommer igenom någon gång. Sen har vi några inspel också som inte riktigt sitter. Så jag tycker absolut inte det är någon klassskillnad där. Så det är väl det jag kan kommentera på det.
Vad gör du för analys av matchen, Linus? Jag såg du skrev ju dina fem punkter efteråt där.
Ja, nej, men jag tycker väl om man ska ta det i korta dag. Försvarsmässigt kändes det som ett lite steg framåt jämfört med Nordsjälland-matchen. Och sen är det fortfarande lite problem med offensiven och omställningar, lite slarvigt och lite passningar som inte riktigt sitter och sådär. Men det är tidigt och det är väl så det ska se ut på en
fast. Det är väl just det som blir, alltså när de vinner med 2-0 och vi inte sätter, visst, jag säger inte att vi inte kommer till chanser på grund av det, men alltså det är alldeles för mycket enkla bolltapp. Jag har flera stycken, Hossam har flera stycken som inte händer normalt sett. Och jag menar, kan vi få de kontringslägen och kanske komma till någon chans av de 4-5 gångerna vi verkligen hade den chansen, då ser det helt annorlunda ut liksom. Sen förlorar vi matchen, de vinner, det är inte mycket att säga om det liksom, men jag drar absolut inga liksom, så är någon panik eller över att vi inte gör mål eller att vi släpper in mål, utan det kommer 100%. Det är bara för oss att jobba på och, som du sa, hitta våran grej. Framförallt den defensiven som vi hade i slutet av förra året, få en grundtrygghet där. Sen har vi omställningslägen och även i speluppbyggnaden kan vi absolut göra mycket bättre. Men jag tycker även där har vi en del inslag av när vi gör det bra liksom.
Jag är egentligen principiellt emot att analysera träningsmatcher, för jag tycker att träningsmatcher är ju egentligen något annat. Det handlar ju om att komma i matchtempo i första hand liksom. Det är ju varken resultat egentligen eller att spelet exakt ska sitta så som det ska vara. Så att just analysen, det enda jag egentligen liksom har reagerat under allt det här, och det tog jag också upp lite med dig då, men det var ju direkt efter matchen, så man tar det lite mer nedtonat här nu. Det är ju liksom, det är ju den retorik som ändå finns från Fanerud, som jag nämnde där med hans uttalande, att man inte vill vara underdoggen. För jag menar, som jag har lärt känna liksom idrotten och så är det bra någonstans att vara underdog och snacka efter man har levererat. Och så jag upplever ändå liksom Berg, att du är också den skolan liksom, att man liksom levererar först, snacka sen liksom.
Jo, men absolut är det så. Sen samtidigt, jag menar, om man tar det som Pontus pratade om, att vi har en stark trupp, och sen jämföra varenda trupp individuellt, det kan man inte göra liksom. Men jag tycker Malmö i Allsvenskan har byggt upp en trupp normalt. Alltså jag menar, de har, jag vet inte hur många Champions League-säsonger de har bakom sig, så det är normalt att de ligger där de ligger. Sen bakom där kan inte jag heller se många lag som egentligen är alltså mycket bättre än oss. Alltså det ska jag vara ärlig att säga. Sen gäller det att få ihop det, precis som om man pratar om landslaget. Vi gick till kvartsfinal i VM. Ola Toivonen satt på bänken i Toulouse. Jag spelade i alla in. Alltså, vi gick till kvartsfinal i VM. Alltså, det handlar om laget, vad vi gör. Inte vilka spelare vi har, utan vad vi gör tillsammans. Det kan du se allsvenska med. Förlora två matcher mot Varberg. De är inte bättre spelare än oss. Det kan ingen säga. Men de gör, som lag så gjorde de det bättre de matcherna. Och alltså, förtjänade att vinna mot oss. Vi gjorde inga bra matcher. Då spelar ingen roll vilka spelare vi står upp på plan och vad vi har gjort innan, utan vi måste göra det tillsammans. Det är det handlar om, och det är det vi försöker trycka på, och verkligen att vi ska fortsätta på den vägen som vi hade i slutet av förra säsongen, att om vi ska vinna matcher måste vi göra det tillsammans. Det är inte en individuell spelare som kan avgöra matcher för oss, utan det, vi måste göra allting tillsammans och få den tryggheten tillsammans på.
Ska vi släppa iväg Marcus, Linus, eller har du något mer innan, vad jag förstår så är det lunchtime här?
Bara en snabb check på ditt knä. Jag vet ju att du hade lite problem i fjol och jag har sett dig tejpad i år också.
Hur är status? Jag hade hoppats på att slippa tejpen. Tanken var att göra nu när vi kom hit. Sen mot Nordsjälland så fick jag ett litet motlägg igen. Så att det är sådana små grejer, det slås upp ganska ofta. Så det är svårt att göra någonting åt det. Liksom. Så länge jag spelar fotboll tror jag att det kommer liksom... vad som det är. Det är, liksom det är ingen större grej, utan det är mer trygghet nu att ha den tejpen så att det inte ska bli värre.
Bra, då tackar vi dig Marcus för att du var med i våran podd. Jag hoppas att du får en fin fortsättning på lägret. Hoppas att du får en bra säsong med IFK Göteborg. Tack så mycket Linus för din insats.
För att jag var här.
Ja, för att du var med. Som du alltid är och som du kommer vara i fortsättningen också. Det blir ju nya avsnitt av Håla Marbella-podden med nya gäster här vad det lider. Tack så mycket för att ni lyssnar. Håla Marbella.
Håla Marbella.
Håla Marbella. Ha det.
Hola Marbella.